välkomna allihop. Varmt välkomna till dagens lansering av boken Varning för Swexit, författad av Carl Albinsson. Med oss här idag har vi också Karin Pihl, ledarskribent Expressen, och Arvid Ålund, ledarskribent Dagens Nyheter. Mitt namn är Alexandra Ivanov Hökmark och jag är biträdande chef här på Timbro. När Sverige klev in i EU var högern entusiastisk och vänstern splittrad. Nu, nästan 30 år senare, ser vi en allt mer entusiastisk vänster och en allt mer splittrad höger. Trots att stödet för EU-medlemskapet är rekordhögt i både Moderaterna och Sverigedemokraterna, så ser vi att det finns trender, oroande trender, att ta på allvar. Vi ser också att den EU-skeptiska högern i form av Sverigedemokraterna är betydligt större än den EU-skeptiska vänstern i form av Vänsterpartiet. Så vad är det egentligen som har hänt? Och vad är EU 2024 för någonting? Ett frihandelsprojekt, ett fredsprojekt eller någonting helt annat? Det ska vi snart diskutera med vår eminenta panel, men allra först en presentation av Carl. Välkommen upp.
Tack så jättemycket. Det är jättekul att så många är här. Carl Albinsson heter jag. Har jobbat för Moderaterna i Europaparlamentet bland annat. Och sen ett år tillbaka ungefär så har jag jobbat med EU-frågor här på Timbro. Det är så att jag tror att det är rubriken som har dragit lite. Jag hade lite diskussion med vår förläggare Andreas. Och han sa det, nej men vi måste ha den här rubriken. Vi måste ha den här rubriken. Och jag började lite backa från den här rubriken lite. Men då fick jag till den här underrubriken, högerväljarnas kluvna syn på EU. Jag gillar det med underrubriker. Det är liksom Göta kanal eller vem drog ut proppen på något sätt. Så att jag tycker det känns väldigt bra. Idén till det här projektet som jag hållit på med ungefär i ett år, den kom när jag jobbade i Europaparlamentet. Det är en rätt speciell arbetsmiljö där nere. Man har ganska mycket makt som tjänsteman. Och då har man så här röstgenomgångar inför varje session som man har i Strasbourg när parlamentsledamöterna ska gå och rösta. Och då sitter man och diskuterar och det kanske är flera hundra förslag man ska ta ställning till på bara några timmar. Och diskussionerna då var alltid ur ett moderat borgerligt perspektiv hela tiden så här, ja men det här förslaget är ganska dåligt. Men kan vi verkligen säga nej till det? För då sitter vi där ensamma med Fidesz och liksom Lag och rättvisa från Polen och sådär. Vi hamnar i fel sällskap. Det var nästan alltid där diskussionen låg hela tiden. Och då insåg jag på något sätt att så här, man står som borgerlig när man jobbar med EU-frågor med liksom en fot i varje läge på något sätt. Och då tänkte jag, undrar om väljarna också uppfattar det på det här sättet, de borgerliga väljarna. Och därför tänkte jag försöka gräva lite i det. Och det är ungefär det som boken handlar om och några slutsatser om det. Så i korthet så är det så att när EU går åt vänster så riskerar stödet för medlemskapet att sjunka bland högerväljare, tror jag. Och då kanske någon säger, men har EU verkligen gått åt vänster? Och jag fick väl bevis för att jag tycker att den här tesen stämmer för några veckor sedan när jag debatterade Daniel Suhonen på Företagarnas mingel. Och då sa han, nej men EU är ju jättebra nu. De gör ju jättemånga bra saker. De är mycket bättre än vår regering eller den förra regeringen. Och det tyckte jag var en bra kontraindikator. Så då känns det som att det stämmer nog ändå på något sätt. Och sen menar jag att det finns en EU-skeptisk högeropinion under ytan som just nu hålls tillbaka av kriget i Ukraina. Stödet har gått upp väldigt mycket under de här krigsåren. Men om man tittar på olika sakfrågor så ser man att framförallt till höger så är det en ganska stor skepsis mot mer EU-inblandning eller mer makt till EU. Och därför tror jag att borgerligheten måste hitta nya argument och försvar för medlemskapet. Man kan inte använda de talepunkterna om så här fred och frihet och sånt som man använde på 90-talet. Då måste man hitta nya argument när debatten har förändrats och när EU också har förändrats. Och sen så måste man också kunna svara på frågan vad borgerligheten egentligen vill med EU. Och det har jag försökt lägga fram en halvkonkret vision om i boken. Det är alltid svårt när man blir för konkret, för då kan alltid någon säga emot. Så jag har försökt vara lite luddig. Men några korta bilder då, som kan vara liksom till underlag för diskussionen här, för ni har inte hunnit läsa boken än. Det är ju så att det är kanske dumt att skriva en sån här bok när EU-medlemskapet är rekordhögt och det är liksom 7 av 10 som är positiva till det. Men jag menar att den här opinionen nog kanske inte är sådär jätteförankrad i folkdjupet och sådär jättestark. För om man också tittar, det här är ju SOM-institutets siffror, men om man också tittar på enskilda sakfrågor som SOM-institutet har frågat om, ni kanske inte ser allt, men då ser man att stödet för ganska många liksom specifika EU-förslag, det är inte jättestarkt. Till exempel 5% av svenskarna vill ge EU-beskattningsrätt, 14% vill ha en gemensam finanspolitik och 27% vill utvidga EU med fler medlemsstater. Samtidigt säger i och för sig 63% att Ukraina ska få bli medlemmar, så alla är inte helt konsekventa i det här. Men de här sakerna är ändå någonting som diskuteras i Bryssel, framförallt mellan Frankrike och Tyskland nu, som försöker utveckla samarbetet när EU ska utvidgas. Och jag menar att de här siffrorna kan vara lite alarmerande om man inte tar upp det till diskussion och försöker förankra och ha tydliga ståndpunkter för det här. Så det är därför jag tycker det illustrerar ganska bra den här liksom spagaten av vad man ska säga. Och ännu ett tecken tycker jag på att EU kanske har blivit lite mer vänster, det är att vänsterväljarna tycker mycket bättre om EU nu än vad de gjorde för 30 år sedan. Det här är då oppositionens väljares syn på EU. Den gula linjen är Socialdemokraterna, det är den mest intressanta för det största partiet. 18% av Socialdemokraternas väljare tyckte 1992 att EU-medlemskapet var bra. Och nu, 30 år senare ungefär, är det uppe på nästan 70%. Det är en enorm politisk jordbävning som har skett i det tysta, att vänster nu har blivit så positiva. Man kan ju komma ihåg att MP ledde ju nej-kampanjen där. Och de är jättepositiva nu, kanske de mest EU-positiva väljarna av alla. Samtidigt ser man på högersidan då, det här är Tidöpartierna, att stödet har legat ganska stabilt. Vi kan ignorera den här sista uppgången, för det är som sagt en Ukraina-effekt och den kommer förmodligen gå ner efter ett tag också. Det skriver även SOM-institutet och SIEPS själva. Men ni ser att Moderaterna, som är den gröna linjen, de har tyckt ungefär samma sak om EU sedan 1992. Och det är bra att det är stabilt stöd. Men jag tror att det är svårt att i längden kombinera de här två linjerna och behålla liksom den här konsensusen som har funnits. Så jag ser en risk för att det här kan gå ner på sikt när det andra går upp. Om ni förstår vad jag menar. Och i boken har jag ju då gjort några egna mätningar om sakfrågor som jag skriver om i det andra kapitlet. Och jag vill lyfta fram två mätningar här nu och presentera för er som jag tycker är väldigt intressanta. Den första är då om EU ska få mer eller mindre makt. Och det brukar oftast vara en majoritet som är emot att EU ska få mer makt. Men det intressanta är om man tittar på vilka partiers väljare som är mest emot det. Så ser ni att 7 av 10 moderater, 8 av 10 kristdemokrater och 9 av 10 sverigedemokrater är emot att EU ska få mer makt. Medan bara 22% av liberalerna är emot det. Och om man tycker att EU går åt rätt eller fel håll, så ser ni att 82% av sverigedemokraternas väljare tycker det, 62% av kristdemokraternas och 44% av moderaternas. Samtidigt som att 70% av liberalernas väljare tycker att EU går åt helt rätt håll. Jag måste säga att jag har stor respekt för de som jobbar med EU-nämnden i Tidösamarbetet och lyckas liksom sätta ihop det här. För det kan inte vara helt enkelt. Men jag tycker det här illustrerar ganska bra att liksom den liberalkonservativa slash konservativa högern här då, de har en annan liksom EU-väljargrupp än övriga partier. Socialdemokraternas väljare är till exempel mycket mer positiva till EUs utveckling. Så som moderat statsminister eller partiledare kan man alltså inte stå och säga att ja, men EU är liksom på väg åt rätt håll, allt går jättebra. Utan man måste presentera en alternativ vision, tror jag, för att kunna blidka de egna väljarna. Annars springer man ifrån dem, precis som med kanske migrationsdebatten till exempel, och lämnar fältet öppet för andra. Och återigen, bara för att illustrera det här med att det här rekordhöga stödet kanske inte är så starkt som folk alltid tror eller som media ger en bild av. Om det vore så att 7 av 10 då älskade EU och att liksom det har varit jättepositivt kring EU i Sverige, då skulle det ju inte vara så att alla de här utspelen som är på vänstersidan här skulle generera massa mandat i EU-parlamentsvalen. Om det vore så att det här stämde och verkligen var totalt förankrat i folkdjupet, då hade liberalerna fått så här hälften av mandaten. Men en bra dag har ju de ett halvt mandat till EU-parlamentsvalet. Så jag tycker att det här är en slags spagat som Sverige står i, där man å andra sidan gillar medlemskapet men är skeptisk till ganska mycket av dess innehåll. Så jag tror det finns risk för en ny EU-debatt i Sverige. Och jag tror att den kommer nog förmodligen starta nu i den här EU-valrörelsen. Eventuellt så kanske jag vill hjälpa till med det lite själv då. Men för det är så att ett EU som blir mer överstatligt kommer nog väcka kritik i Sverige. Det är jag ganska säker på. Och sen tror jag också att den här gröna omställningen som nu börjar konkretiseras och sippra ner till vanligt folk, den kommer nog också generera en ganska stark debatt. För jag upplever att ganska länge så har det varit så att från moderat och kristdemokrat och liberalt håll så har man kanske sagt att jo, men klimatpolitiken ska skötas på EU-nivå. Och det är ju rätt, för det är liksom överstatligt. Det är en överstatlig fråga. Det är en liksom gränsöverskridande fråga. Men sen när den konkretiseras och nu kommer ner, då tror jag att det kan vara så att ganska många väljare känner att nej, det där går inte jag riktigt med på. För jag tror inte det är så starkt förankrat. Jag tycker väl att reduktionsplikten i förra valet var ett utmärkt exempel på det. Och jag tror mer sånt kan komma. Och det ser vi redan nu i EU-valet att många högerpartier driver ju mycket emot den här gröna omställningen. Samma sak med utvidgningen. Den tror jag är jättekänslig. Alla är ju för att Ukraina ska få medlemskap någon gång i framtiden. Det är också personligen. Men det krävs alltså att EU förändras totalt för att det här ska fungera överhuvudtaget. Samtidigt Ukraina, Georgien, Moldavien, Västra Balkan. Det är ganska fattiga länder. Och det kan bli ganska mycket av en transfereringsunion om det så att man inte förändrar alla de här olika stöden. Och då tror jag Sverige måste ha en kanske... Man måste ha en ganska nykter hållning till det här om det är så att man ska kunna gå i takt speciellt med högerväljarna. Och SD kommer elda på EU-motståndet. Alla skrattade åt Åkesson när han skrev den här artikeln för något år sedan att man skulle utvärdera EU-medlemskapet för att stödet är rekordhögt. Men han är inte dummare, att han kan ju också mäta vad hans väljare tycker om enskilda sakfrågor. Han vet ju att det här kommer fungera på hans väljare och även på att det finns liksom möjlighet att fånga fler högerväljare när han gör så här. Så jag skulle ändå säga att man ska ta det här på allvar, att det är ett ganska seriöst försök från Sverigedemokraterna. Så i korthet, vad ska högern göra då? Högern, borgerligheten, så här, MKD, L kanske, delvis Centerpartiet. För det första tycker jag man ska våga säga nej till dålig vänsterpolitik i Bryssel. Och det är kanske enkelt att säga, men jag menar bara att man kanske ska strunta i vilket gäng man hamnar i. Och snarare bry sig om policy och det konkreta innehållet när man tar ställning till saker och ting. Det brukar ofta generera mer respekt hos väljarna i längden. Formulera en konkret vision av samarbetets framtid. Macron gör det här hela tiden. Han drar upp linjerna och sådär. Han är Frankrikes president. Han kan göra det. Men det krävs nog att man gör det även från svenskt, liksom, från svenskt håll. Och lägger sig liksom på andra kanten mot Macron. För att också kunna pressa samarbetet i den riktning man själv vill. Annars kämpar man bara mot liksom fransk protektionism i en slags defensiv strid. Som jag tror är svår att vinna på lång sikt. Spring inte ifrån din egna opinionen. Opinionen är inte allt. Man ska inte bara bry sig om opinionssiffror. Men man ska inte vara naiv inför det heller. Det är väldigt farligt. Man måste veta att okej, om opinionen i mitt parti är ganska skeptisk till det här, då måste jag förankra det här mycket, mycket bättre. Och det tycker jag fungerar ganska dåligt i EU-politik generellt. Ofta framställs det bara som att det är fait accompli, att det kommer någonstans ifrån att man inte kan göra någonting åt det. Specifika sakfrågor, de tar jag upp i boken också. Det finns starkt stöd för vissa saker hos högerväljare. Och de borde man driva hårt. Säkerhet. 7 av 10 högerväljare är för en EU-polis till exempel. Migrationen, samma sak. Alltså förändring av asylrätten och liksom få bättre kontroll på den. Det är också jättepopulärt bland högerväljare. Samma sak med frihandel. Svenskarna är frihandelsfanatiker om man jämför med övriga europeer. Och det är något jättepositivt. Så man har saker att bygga på om man vill fortsätta och lägga fram en vision som är borgerlig då för EU. Och ta politisk konflikt i sak. Jag tycker det här naturrestaureringsförslaget, jag vet inte hur många som känner till det, men det togs beslut om det i Bryssel. Och det handlar då att man ska lägga lite mark i träda för att minska liksom utsläpp och så. Och där tyckte jag att högern gjorde det ganska bra, Moderaterna och KD och L och sådär. Eller L röstade för den, men C. För man tog strid i sak och beskrev liksom att det här är ett vänsterförslag. Det är inte EU som har gjort det här, utan det är ett vänsterförslag. Så man ska behandla det som en politisk arena vilken som helst och våga säga nej därmed och beskriva vartifrån det kommer, så att säga. Jag menar, det är ingen som, bara för att jag röstar nej till en kommunbudget om jag sitter i opposition någonstans, så tror ingen att jag vill lägga ner kommunen för det. Och samma sak borde man ju ha liksom hållning i EU-frågor. Och ja till Europa räcker inte längre. Men det har jag ju sagt några gånger. Men det är väldigt viktigt. Det kommer inte fungera längre, tror inte jag. Man måste hitta nya argument. Det är ungefär det.
Stort tack, Carl. Då välkomnar vi upp Arvid och Karin också. Jag tänkte att vi börjar med panelen. Vad säger ni om vi börjar med dig, Arvid? Finns det en risk för en Swexit-debatt inom högern?
Ja, det gör det nog. Men jag tror inte att den kommer att leda till Swexit. Och jag tror att det är en ganska viktig poäng. Är man i till exempel, säg Italien, pratar med folk i Italien om vad de tycker om EU, så kommer ungefär 9 av 10 som man träffar på tåget eller gatan eller så uttrycka en ganska stark skepsis. Frågar man dem om de vill gå över EU, så säger ungefär lika många inte en chans. Varför då? För det går inte. Är min uppfattning att deras slutsats är... De ekonomiska konsekvenserna, vad du vill, liksom, det är orealistiskt. Till och med de som är extremt skeptiska tycks förstå det. Italien är världens, vad är det, 7:e största ekonomi. Ett stort, viktigt land i Europa. Sverige är kanske inte riktigt lika stort och viktigt. Det skulle vara ännu svårare för Sverige. Det finns heller ingen allmän, tror jag, opinion för Swexit. Det vill säga, du kan ha en Swexit-debatt, det kan uttryckas missnöje. De borgerliga partierna eller högerpartierna gör det här på ett ganska cyniskt sätt, skulle jag vilja säga. KD gjorde det väldigt skickligt för 4 år sedan. Det vill säga, man spelar på den här opinionen, men man är ju inte villig att löpa linan ut. Och det tror jag egentligen inte ens SD pratar mycket om, att SD är skeptiska. Den stora förändringen är ju att SD faktiskt är för EU. Det var man inte för 4-5 år sedan. Så ja, jag tror debatt, men nej, jag tror inte på Swexit.
Vad säger du, Karin?
Ja, alltså, Swexit, det kanske jag inte tror på, men det är inte riktigt frågan här heller. Men jag tror absolut om det kommer någon sån här politisk fråga, som exempelvis i Storbritannien då innan Brexit, så var det ju väldigt mycket diskussion om invandring och sådär som kopplades ihop med EU. Så jag tror att om det kommer någon sån fråga, eller många sådana frågor som människor upplever påverkar deras vardag. För det är ju det som är grejen med EU, att det är så mycket så här som man liksom inte riktigt, det är svårt att koppla det till ens liksom liv på något sätt, och det kommer något EU-direktiv som ska implementeras, som man kanske läser om, men jag menar, då påverkar det mig. Det är liksom väldigt diffus sådär. Men om det kommer någon sån här grej som liksom verkligen sätter spår i folks liv, så att säga. Jag tänker exempelvis på den här arbetstidsförkortningsdirektivet, eller vad det nu heter, där människor inte kan jobba i skift, utan man måste liksom ha en viss mängd timmar i dygnsvila, som gör att människors vardag verkligen försvåras. Om det kommer flera sådana grejer, då tror jag absolut att vi kan få en sån debatt i alla fall.
Karl, i din presentation så tog du upp den här spagaten och visade på de här utspelen. Men är det så att det är lättare att mobilisera väljare helt enkelt genom att lyfta fram så här negativa saker som man är emot än att lyfta fram saker som man är för?
Jag tror det. Och framförallt från ett högerperspektiv. Mm. Jag försöker ta upp det lite i boken också. Att det är ju så liksom att på den inrikespolitiska arenan till exempel, så brukar det ofta vara så att vänstern har alltid mer pengar att spendera. Och då så kan de då kan de liksom lägga fram förslag av alla gåvors goda givare, eller vad det heter. Medan högern då kontrar med det här med skattesänkningar eller kanske skärpta straff och den typen av åtgärder då för att kompensera liksom. På EU-nivå funkar inte det där riktigt. Och då tror jag det är liksom lättare att bara vara emot olika saker och ta strid mot olika saker. Sen har det ju också så här ett nationellt intresse. Och det har ju ändå ganska stark liksom genklang i botten ändå. Så här, om du säger så här, men Sverige har ändå den här typen av reglering, det ska vi försvara, den här svenska, bla bla bla. Så kommer det fungera starkare än om du liksom tar upp någonting annat i en inrikespolitisk debatt.
Arvid?
Ja, jag tänkte på det där. Ni hör mig, eller hur? Ja. Spagat, jag tycker det är ett intressant begrepp. Jag tänkte snarare att det är som spaghetti, tänkte jag för mig själv. Man tar och kastar den på väggen och allt hamnar lite överallt. Jag var på ett bröllop i höstas, satt bredvid en mormor till bruden. Och vi pratade om politik. Hon hade varit en engagerad socialdemokrat, men hon brukade aldrig prata om politik. Så jag frågade henne vad hon tyckte. Hon sa att hon var socialist. Hon hade röstat på Moderaterna och hon tyckte Jimmie Åkesson var bäst av alla. Hon var ganska stimulerad av samtalet. Hon tyckte att det var väldigt kul att prata. Och hon sa liksom gång på gång att det är intressant, för jag, liksom, jag vet inte riktigt. Jo, men han är bra. Så. Jag tror att EU är mer så här än nästan all annan politik. Det vill säga, jag tror att det beror väldigt mycket på vilken fråga du ställer och hur du ställer den. Det är liksom en allmän sanning, där vet vi numera, för forskningen är väldigt tydlig med att de har en ganska irrationell syn, det är kanske ett otrevligt uttryck, men inkonsekvent då. Det vill säga, man kan tycka rätt olika liksom. Folk är inte lika ideologiska som folk kanske i det här rummet gillar att tro, i alla fall vi som jobbar i bubblan tycker om att tro. Man utgår liksom inte från sakpolitik i lika hög utsträckning som vi tenderar att tycka att man borde, och kanske till och med tror att man gör. EU ännu mer så. Så jag tror att det är liksom viktigt att ha med sig, inte minst när man går in i en EU-valrörelse. För jag tror att i en EU-valrörelse så är väljarna ännu mer villiga att liksom lyssna på symbolsignaler och sådär. Så att jag tror att partiernas kampanjer har ganska stor inverkan, mer än ett vanligt val faktiskt.
Men så här, Daniel Suhonen uttrycker EU blir mer och mer fantastiskt, som Carl tog upp.
Det är inte så konstigt.
Nej, men är det så att vi har sett en utveckling de senaste 15 åren eller 10 åren på att EU har blivit mer av ett vänsterprojekt?
Ja.
Ja, absolut.
Och vad tycker ni, hur ser man det här tydligast?
Ja, men alltså det... Nu ska jag också berätta en anekdot. Från Emmamoda-festivalen 2008, eller 7 kan det ha varit.
Den var bra.
Ja. Och min kompis då, som är engagerad i Grön Ungdom, blir rasande. Alltså verkligen rasande. Hon liksom sitter och skriker här i tältet. För att Miljöpartiet har då övergett motståndet mot EU-medlemskapet. Och idag framstår ju det som bara så här helt galet liksom. Att hon gick ju ur partiet för allt det här. Idag har jag ingen aning om vad hon tycker nu. Men idag, som Carl visade då, så är det ju... Miljöpartiet är ju... Deras väljare är ju bland de mest EU-positiva. Så någonting har ju skett, givetvis. Och jag tror att dels är det ju liksom politiken, alltså att EU har mer, det är mer socialpolitik, det är mer liksom klimatpolitik, det är liksom massa statsstöd till företag och så vidare, så att det är mer liksom vänsterpolitik så att säga. Men sen är det ju som att EU också har fått något mer liksom för vänstern, någon så här metafysisk mening eller innebör på något sätt, nästan lite som NATO börjar få, att man liksom, EU är synonymt med liberalism i någon bred bemärkelse, det är synonymt med progressivitet och framsteg och sådär, och godhet på något sätt, och jag tror att det spelar också roll, just det här, inte bara liksom den konkreta politiken, att EU beslutar att vi ska ha pappamånader och sånt, vilket de har gjort, vilket är sjukt, utan också att det har liksom blivit en värderingssymbol, tror jag, för vänstern, som det kanske var för högern för 30 år sedan.
Ja, får jag bara kommentera, för jag tycker, jag tar upp det också, att det är så här, för ett tag sedan när det var prat om det här med liberal demokrati hela tiden, då, till slut då tog ju Socialdemokraterna till sig det begreppet och sa det här är jätteviktigt med rättsstatens principer och så här, fast de alltid varit för folksuveränitet i liksom hela 1900-talet. Och det är för att folkviljan går inte längre 100% deras väg. Och då försöker de liksom använda institutioner för att skydda det de har haft innan, så att säga. Mm. Och jag tror de ser EU på exakt samma sak nu. De har ju plötsligt bara tagit till sig det för att det, så att säga, skyddar mot högerextremism eller någonting sånt där. Så jag tror de använder det som ett begrepp i liksom kulturkriget från vänster och också från höger, såklart. Alltså Sverigedemokraterna gör ju samma sak.
Jag tycker det är superintressant. Så jag tror att du har helt rätt, men jag tror inte att det är en konspiration. Det vill säga, jag tror inte att det är uppifrån ner. Nej, jag ska berätta vad jag menar. Mm. Pratar man med ganska unga socialdemokrater i vår ålder, så har inte de koll på vad sossarna stod för, vad Kalle Lidbom gjorde på 70-talet. Liksom. Utan för dem är det här är luften som vi andas, eller vattnet som vi simmar i. Det är en allmän förskjutning, den har skett i princip hela väst, där den gamla vänstern har blivit mer livsstilsliberal. Brukade jag säga att min gamla chef P.M. Nilsson, som sitter där borta när vi hade såna här debatter på DI, det är ju det vi ser liksom. Det är Magda Moderaterna, det är Demokraterna i USA, det är de som inte vill ha Brexit i London och sådär. För dem är det här helt naturligt. Det är liksom naturlig utveckling, det är inte en strategi. Det tror jag är liksom den viktiga underliggande utvecklingen. Och medan då nu högern som svar på det har blivit mer det vi kallar för TAM. Liksom. Att man, det, så är det ju egentligen inte i Sverige. Moderaterna är ju kluna mitt i tur mellan de här två liksom. Innerstadsliberalerna och vad heter de, snyggbondarna. Det är den ena, men sen så i sak så har ju EU helt klart gått långt till vänster, det är ju, ser man ju, det är ju uppenbart liksom. Men varför har man gjort det? Men det är ju en reaktion på den gamla ordningen som ju var väldigt höger, och det var därför högern tyckte om den. Det som hände var att vi fick en finanskris och en eurokris, och den reagerade man på först på ett sätt som var ganska höger. Sen när coronan kom, då insåg man... Du skriver väldigt intressant om coronafonden. Jag argumenterade för den. Jag tycker att den var jättebra. Av det enkla... Du argumenterade mot den. Av det enkla skälet var att den var nödvändig för att hålla ihop unionen. Du hade inte kunnat göra mot italienare och spanjorer och så på samma sätt som du gjorde under eurokrisen bara några år tidigare. Tyskarna insåg det. Tyskarna hade väldigt stor del i eurokrisen för övrigt. De insåg det och de rättade sig efter det. Det är, liksom, det är den typen av verklighetsanpassning som jag tror du pratar rätt mycket om, att man också måste i Sverige ha till EU i stort, eller göra. Liksom. Så att det finns en naturlig förklaring. Ja. Sen kommer det gå för långt, det gör det ju alltid. Så fungerar ju politiken. Så.
Ibland så känns det ju här hemma i Sverige som att Magda är rätt han också. Men vi får se.
För folk som lyssnar på henne, ja, men för folk som inte bryr sig så ser hon bara ut som en kompetent person som har gått på Handels. Liksom. Mm, det är min kanske uppfattning att vanliga väljare... Ja.
Men om vi samtidigt ser då utvecklingen som finns i världen, som Carl pekar på mycket här med Ukraina-kriget och den typen av kriser som kopplas till typ inre och yttre säkerhet.
Tror du, Karl, att vi kan se, kan man se en utveckling där EU tar de här frågorna på ännu större allvar så man kan få upp en högre opinion eller cementera den ännu mer? Går det att göra?
Det tror jag. Jag tror det går. Jag argumenterade för att EU skulle skaffa sig kärnvapen här om veckan. Absolut. Den frågan blir viktigare och viktigare hela tiden, tror jag. Jag tror det här med inre säkerhet, det är verkligen någonting som EU har inte alls har tagit på allvar. Alltså med organiserad brottslighet. Det är ju så, jag tror jag skriver det också, att om vi inte hade varit EU-medlemmar idag, då hade vi varit betydligt fattigare förmodligen. Men kanske lite tryggare. För att det är ju så att den organiserade brottsligheten har ju dragit jättestor nytta av den inre marknaden. Och man har ju i praktiken alltså, hanterat det här ganska slapphänt, måste jag säga. Så jag tror ju det att så här, Europol kommer utvecklas till en EU-polis, det är jag ganska säker på. Och det är ganska, egentligen ganska rimligt, för att det finns liksom mycket gemensam straffrätt eller att man har kriminaliserat gemensamma saker. Och det här är ett genuint gränsöverskridande problem. Och jag menar, om Sverige skulle driva den linjen och vara pådrivande där, försöka utforma det här på ett sätt, ja då skulle det rimma perfekt med Moderaternas politik till exempel. Så det borde vara en no-brainer att driva stenhårt egentligen, tycker jag. Och jag har inga ideologiska problem med det. Jag tycker det är mer naturligt egentligen att ha ett samarbete med liksom, polissamarbete än kanske ett eurosamarbete till och med, om du inte har gemensam finanspolitik så att säga.
Det här är en fråga till er alla, och vi kan börja med Karin. Men om man ser den här liksom, utvecklingen på en, som du nämnde nu, att man har gjort en del saker som har krävt nya typer av åtgärder som ibland kanske går lite mot någon typ av överstatlighet på något sätt. Om man tar Europol som ett exempel. Väldigt många partier i Sverige var ju kritiska för 5 år sedan, inte minst på högerkanten, för att det kändes som en svensk kärnkompetens. Och nu ser man det här behovet. Och är det inte så, och det här är en öppen fråga, med den utvecklingen vi har sett i EU, att det helt enkelt krävs fler överstatliga verktyg? Eller inte?
Alltså det beror ju på vad det är för problem vi talar om, så att säga. Som Karl nämner, det är ju gränsöverskridande brottslighet är ju ett stort problem. Men om man tar andra saker, är det ett stort problem att folk delar upp föräldraförsäkringen olika? Jag tycker inte att det är ett så stort problem. Och då kanske vi inte behöver överstatlighet. Jag tycker inte vi behöver ha statlighet överhuvudtaget, men, på den frågan. Men det är en annan sak. Så att det beror ju lite på vilken fråga man diskuterar. Ibland så måste du kanske till mer överstatlighet. Ibland kanske det måste till mindre. Så att jag tänker att det rimliga är om vi kan, som Karl också nämner, diskutera politik som politik och inte bara, ska det vara där? Ska det vara där? Utan liksom, det beror på helt enkelt.
Mm, intressant, för det ser man ibland idag, jag ska säga jättekort, att vissa partier vill ju oftast bara ha mer och vissa kanske ibland bara mindre, men lite mer.
Det blir liksom lite metadiskussion av allting ibland.
Ja, jag vet inte om jag håller med. Jag tycker att den intressanta diskussionen, om man ska liksom försöka organisera hur man själv tänker, så är det ju, det är en fråga om federalism. Är det legitimt och rimligt att ge EU mer makt över svensk politik? Och det kan man ju ha väldigt olika åsikter om, men det är en legitim diskussion. Den diskussionen vi har oftast som det landar i, och det är ju naturligt såklart, men det är ju att folk tycker att det är bra med överstatlighet när de tycker att det är bra med liksom, när sakfrågan är bra. Så det är klart att Daniel Suhonen tycker att det är bra med ett EU som är mer vänster, och Karl tycker att det är bra med till exempel ett starkare Europol och så. Jag tycker en som skrev väldigt bra om det här väldigt nyligen var Fredrik Johansson på Svenska Dagbladets ledarsida. När man hamnar i den här diskussionen så blir det ofta ganska, det blir liksom ytligt, tror jag var hans beskrivning. För att man säger liksom, ja, det är bra med överstatlighet, men det ska inte vara för mycket. Och det är klart att vi måste samarbeta i viktiga frågor, men kanske inte den. Och då blir det ju sådär, ja men ska vi samarbeta om klimatet så kommer EU säga det här om skogen, för att de flesta länderna tycker så. Är det bra eller dåligt då? Liksom? Det där, och vi landar alltid i det där, och jag tycker att det blir lite konstigt. Jag vet att Karin har en annan åsikt. Men jag tycker liksom att Liberalerna är nästan bäst på det där. Liksom. Ja, vi, mer federalism, det är väl bra. Liksom.
Fast det är ju egentligen, jag måste bara få
självklart.
Det är ju egentligen inte konstigt än att vi har liksom olika politiska nivåer även i Sverige. Alltså att vi har vissa beslut fattas av kommunen, andra av regionen och andra av staten. Jag menar, jag hade tyckt det var knäppt ifall att staten hade fattat beslut om typ ja, man ska bygga en cykelbana utanför mitt hus. Mm. Det ska ju liksom inte riksdagen sitta och fatta beslut om, men det är ju rimligt att det är kommunen som gör det, eller att det är rimligt att regionerna handlar om kollektivtrafiken, inte staten eller liksom typ nämnden i liksom Liljeholmen eller vad heter. Så att jag tänker att det är ju inte, och det finns ju också en diskussion vilka liksom var även politiken i Sverige ska ligga. Alltså KD driver ju exempelvis att man ska förstatliga sjukvården och för- och nackdelar. Så att man liksom för en diskussion om vilken politisk nivå olika beslut ska fattas är ju inte orimligt, tycker jag.
Absolut. Jag tror bara att det jag far efter är att man säger att den här frågan ska ju fattas här. Det är självklart cykelbanan. Men ofta är frågorna ganska komplicerade. Varför försöka illustrera det här? Alltså du pratar ju om till exempel en federal polis. Att det vore önskvärt att ha mer överstatligt där. Om man tittar på ett federalt land som USA, vad symboliserar den federala staten mest i USA? I FBI. Och när du ska börja titta på frågor som handlar om, är det här bra eller då blir det som integritetskränkningar eller sådär, så kommer det bli en jättehet debatt. Så jag är inte alls säker på att det är en sån fråga där folk kommer tycka att det är rimligt att göra det på överstatlig nivå. Klimatet samma sak. Ja, du säger att klimatet, är inte du, alltså man säger att klimatet måste man lösa brett, överstatligt eller i alla fall mellanstatligt, det fattar alla. Men ska vi hugga ner liksom träden eller ha dem kvar? Ja, då är det en specifik fråga och då vill man liksom inte längre ha det.
Vad säger Carl? Europol kan bli en het debatt om även nivån i lagstiftning.
Ja, absolut. Absolut. Alltså, så här, det kommer vara en långdragen process att eventuellt göra det här. Det kommer vara jättemånga invändningar. Bara kolla på den här debatten om chat control till exempel. Vilken genklang den fick. Så absolut, jag håller verkligen med om det. Men däremot det här med liksom frågan om federalism, jag tycker att den är intressant och att det är en fråga i sig som ändå är viktig. För jag menar ju att de som driver federalismen hårdast och liksom minst, ja, utan att respektera och lyssna på opinionen, det är nog EUs egen värsta fiende, skulle jag säga faktiskt. Min upplevelse var när jag jobbade nere i Bryssel precis efter att britterna hade lämnat, så var reaktionen från parlamentsledamöterna som satt i, oftast i Renew-gruppen, alltså liberala gruppen som heter ALDE förut, att så här, nu lämnar britterna, nu ska vi visa hur mycket de går miste om genom att göra ännu mer av det som gjorde att de lämnade. Fler program, fler beslut, vi ska ha dialog om liksom så här, mer makt hit och sätta upp fler EU-flaggor när vi delar ut bidrag. Och det där tror jag är livsfarligt, för att då springer man ifrån folk jättesnabbt. Och man upplever att så här, de pratar om någonting som jag absolut inte har med att göra eller som inte är relevant för mig alls. Så det där, jag tror faktiskt att det är farligt med federalismen. Genuint. Liksom.
En annan sak som man såg i mätningen och sådär, även om den negativa känslan bland Vänsterpartiet gentemot EU har minskat, ser det ut som, så ser vi fortfarande att, om jag inte missminner mig, Vänsterpartiet är det enda partiet som fortfarande inte röstar för en EU-budget. När vi såg det här tillskottet till Ukraina som beslutades om i EU-nämnden, så gjorde Sverigedemokraterna en historisk skillnad och valde att rösta för, medan Vänsterpartiet i den omröstningen i EU-nämnden fortsatte sin linje och röstade emot. Samtidigt är Sverigedemokraterna en mycket större parti och med det eventuellt mer tongivande. Hur påverkas den borgerliga debatten av att ha ett stort parti rätt långt på kanten som är skeptiska till EU? Är det något som?
Ganska mycket uppenbarligen, eftersom man har tagit efter. KD tog efter väldigt tydligt. Och debatten EU, alltså, om man ska framföra någon kritik mot Karls själva tes, så är det ibland kanske att jag uppfattar att boken ibland, det är lite svårt ibland att veta om det är kritik mot själva saket, liksom utvecklingen i sak, eller om det är reaktion, att man är rädd för reaktionen av att göra sånt som man åtminstone teoretiskt skulle kunna tycka var bra. Och problemet med det är att det blir ju liksom bara en känsla av dåligt självförtroende hela tiden. Och det är ju alltid det här. Men gör vi så här, tycker vi så här för mycket, då kommer SD och tar vår högerflank. Liksom. Och det är ju inget bra. Så därför måste vi låtsas som att vi inte tycker att EU är bra. Liksom. Och det, jag förstår den impulsen. Alltså jag resonerar säkert på exakt samma sätt i andra frågor. Tenderar överhuvudtaget och resonerar rätt mycket så att man hela tiden måste liksom ha koll på konsekvenser och så. Men det är ju liksom, det är inget kul som väljare, tycker jag. I alla fall inte om man är EU-vän. Så jag tycker att Liberalerna fyller en väldigt viktig funktion. Just för att de står på sig. Liksom.
Ja. Någon annan? Nej.
Jag tänkte precis säga så här, invända att ja, men då kan man ju sluta som Liberalerna, men det känns som att den poängen är lite grann. Nej, men det är väl en balansgång, tänker jag. Alltså, man måste ju, som Karl skriver och säger, ha koll på opinionen, annars blir man irrelevant. Samtidigt måste man ju tro på sin egen politik, så att det är väl liksom som alla annan politik, en balansgång. Mm.
En intressant sak om man tittar på det här, om man ser den politiska debatten i Sverige, är att en stor metafråga är att kvinnor och män röstar allt mer olika. Vi har sett många agendainslag om det här nu senaste året, för ett par. Men i EU-frågan så ser vi inte den traditionella splittringen, utan typ lika många kvinnor och män som är för, några lite högre andel män som är för. Har ni någon? Jag reagerade ganska mycket på det här, tycker det var intressant. Hur kommer det sig?
Alltså, jag tror det är nog ganska enkelt egentligen, tror jag, att det är så här, det finns fortfarande ganska, alltså bland så här, män som jobbar inom näringslivet som är klassiskt höger, de är väldigt positiva till EU och ofta till euron också. Och då så återspeglas det nog i den väljaropinion, i den liksom mellankönen då, så att säga. Det tror jag är den enkla förklaringen egentligen.
Kvinnor, den andra sidan av det är ju att kvinnor tenderar att rösta mer vänster. Om det gick att kontrollera för hur många av de här kvinnorna som är vänsterpartister, där jag tror att man, är man vänsterpartist, identifierar sig som vänsterpartist, så är man nog fortfarande ganska EU-skeptisk. Mm. Men jag tycker också att det är jätteintressant. Jag hade faktiskt trott att det hade linjerat mycket mer med det här kulturkriget vi har nu, där folk, jag tror att du har rätt i, liksom, folk röstar, är pro-EU för att det är ungefär samma sak som att vara pro-Obama eller pro Urban Daily liksom,
Biden.
Och vice versa. Men det, så att det där var klart intressant, för de tenderar ju att vara kvinnor ofta. Så brukade det inte vara, inte i USA, eller då brukade kvinnorna rösta på republikanerna och männen på demokraterna. Nu är det precis tvärtom.
Världen förändras. En annan sak som det här kanske aktualiserar, och det är en väldigt stor debatt just nu, det är den här frågan om ett EU flera hastigheter, apropå fördragsändringar och utvecklingen i stort. Behöver vi se den utvecklingen?
Jag argumenterar ju för det i boken, och jag har skrivit några artiklar om det också. Jag tycker verkligen att det är en genuint viktig fråga som borde tas upp. För jag blev lite paff när EU-ministern fick frågan om ett EU i flera hastigheter. Kortfattat så ska det beskrivas ungefär som att man får liksom välja i vilken grad man vill samarbeta och hur tätt man ska samarbeta, så att säga. Man kanske bara är ansluten till den inre marknaden och inte samarbetar om... Ja. Det finns redan lite idag via euron och så. Men det här skulle vara mer av en differentiering. Och EU-ministern sa bara tvärt nej. Vi ska ha ett EU, så att säga. Jag tycker att det är lite problematiskt. För jag tror att så här, om EU ska bli liksom 34 medlemsstater, ja, då kommer vi nog behöva ha ett EU i olika hastigheter. Och jag tycker inte man ska likrikta och liksom försöka stöpa alla länder i samma form. För Europas styrka är att vi är väldigt olika, och det är därför Europa är fantastiskt. Så jag tycker inte att man ska inte avfärda den frågan. Och ärligt talat så skulle nog britterna kanske kunna ansluta sig till en väldigt yttre cirkel om man gjorde så här. Och det är rätt viktigt att knyta dem till sig, speciellt med säkerhetsläget och så. Så jag tycker Sverige borde initiera den debatten istället för bara avfärda den totalt.
Finns det några risker med en sån debatt? Vad säger Arvid och Karin?
Att tala om balansgång. Alltså, risken är ju att man urholkar och urvattnar hela projektet. Jag tror att Karl kanske har rätt i ett större... Om man liksom får ett helhetsperspektiv. Alltså, tittar man på hela EU så har du ju helt klart en poäng. Ju större det blir, desto mer fler olika viljor måste du ta hänsyn till. För Sveriges del tror jag inte att det är bra. Alltså, jag håller stenhårt på att världen är vad den är. Den är inte samma som den var för 15-20 år sedan. Den är betydligt mycket farligare. Och den kommer förmodligen bli ännu farligare. Den är inte gjord för små öppna länder, som liberala länder som Sverige. Det är ju liksom stormakternas värld. Och kommer att bli ännu mycket mer. Med utvecklingen i USA som den ser ut. Så jag menar, vi pratar om, vad är EU? Är det ett fredsprojekt? Det är ett geopolitiskt projekt. Framförallt, eller bör vara, och det kommer att behöva bli mer federalistiskt av det enkla skälet. För att förenkla väldigt mycket, liksom Kinas utveckling, politiska utveckling, är en betydligt viktigare och farligare och mer relevant utveckling än om gurkorna ska vara raka. Jag vet att jag raljerar lite, men jag tycker ändå att det är det kokar ner till.
Jag håller med om det.
Karin, fler hastigheter?
Ja, det tycker jag är ett utmärkt förslag. Jag tycker Arvid, det är lite skrämselpropaganda här, tycker jag ändå. Jag menar, det är ju inte så att så här, hotet mot Kina blir större, eller liksom för att så här, ja, men nu ska vi ha gemensam socialpolitik och därför kommer vi stå emot Kina, eller liksom, det fattar jag inte riktigt.
Absolut, men vi bestämmer inte om vi ska ha gemensam socialpolitik. Alltså vi anpassar oss till en större enhet och vi är inte, som du säger, Macron. Vi är en liten del i det stora projektet.
Men nu säger du emot dig själv här, om jag får vara ärlig.
Hur?
För tidigare sa du att vi ska stå upp för det som vi tror på och inte bry oss mycket om vad folk tycker och tänker, utan man ska liksom ha ändå en form av vision som man ska driva. Och då är det väl ändå ganska rimligt att driva en sån idé om att vi ska ha olika hastigheter så att vi liksom kan få ett samarbete som kan hålla i längden.
Ja, fast problemet med olika hastigheter är att vi är redan ganska irrelevanta. Och vill, det här är ju samma som med NATO-diskussionen. Ska vi vara med eller inte? Vi kan vara halvt med. Nej, vi ska vara med, vi ska sitta vid bordet, vi ska vara en del av den här kretsen. För det är liksom det naturliga i min inställning. Och det är också ett rent realpolitiskt argument. Det vill säga, vill du vara med och påverka så måste du försöka vara där folk bestämmer. Och det som vi hela tiden glömmer är att det viktiga är ju att vi är inte med i euron, men vi är ju i praktiken med i euron. Liksom. Hade vi gått ur EU hade vi ju fortfarande nästan allt hade avgjorts av vad som händer i EU ändå. Vi är ett litet land. Deal with it. Liksom. Det är så.
Det är intressant också den här frågan. Jag tänkte vi ska hinna med ett par frågor till och sen så lämnar vi lite tid till publikfrågor så att ni kan tänka på det. Om Ukraina. För ändå starkt svenskt stöd. Man märker att det finns ett påtagligt större stöd för Ukraina bland Europas premiärministrar och regeringschefer än för andra länder, givet att man nu har gått vidare i processen och sådär. Om Ukraina skulle bli medlemmar så ser man ju ett, som Carl var inne på, direkt behov av att reformera ganska socialistiska delar av EU. Till exempel de här stora stödprogrammen för att Ukraina skulle få en så extremt stor del av det. Detsamma gäller jordbrukspolitiken på sikt, även med en övergångsperiod. Så skulle det kunna finnas någon typ av möjlighet i Ukraina att man tar tillfället i akt och reformerar EU? Eller är det snarare så att man kommer försöka göra ett ännu bredare häv, så vi pratar 34 länder?
Ja, alltså jag har försökt vrida och vända på den där Ukraina-frågan och försöka kolla liksom hur debatten går i liksom politik och alltså Brysselmedia och sådär. Och det är ju... Det är liksom så här, å ena sidan så säger Frankrike så här, men de ska få gå med och det är positivt och det är stöd. Men alltså att de skulle gå med på att alla jordbrukspengar liksom hamnar på ukrainska enorma jordbruk. Liksom. Jag har svårt att se det. Och det var väl så att när det var så G7-möte så var ju Macron på sån här lantbruksmässa istället för att åka till Rom. Då, så, att säga. Så det är en rätt viktig fråga i Frankrike. Men då är det är därför flera hastigheter. Det är ju samma svar egentligen som på förra frågan. Det är nog den enda möjligheten att få med Ukraina, ärligt talat. Jag tror att det är jättesvårt annars. Alltså, om EU ser ut som idag och Ukraina går med, det tror jag är helt omöjligt. Jag tror att Ukraina och Tyskland tillsammans skulle typ kunna stoppa förslag i rådet för att de har så många, liksom, så många medborgare bakom sig i sådana fall. Så att man måste förändra det. Det är helt klart så. Och den diskussionen har inte öppnat på riktigt än.
Mm. Och det är ju väldigt, väldigt långt fram i tiden, tänker jag, att ett ukrainskt medlemskap skulle bli aktuellt. Det är ju inte bara att kriget måste ta slut, utan det är också en massa andra aspekter av det. Men de måste ju leva upp till EUs krav och så vidare, och det är de ju väldigt långt ifrån. Krig brukar ju inte påverka positivt på sånt som korruption och så vidare. Så det, är väldigt, det blir väldigt, en fråga som är väldigt långt i framtiden. Men när den väl blir aktuell, då tror jag som Carl att det kommer inte funka. Alltså de är 40 miljoner invånare liksom. Då måste vi ha ett annat EU.
Ska man vara väldigt så här cynisk och skeptisk? Jag är för, på samma anledning som alla andra, är för att de ska gå med. Men det påminner ju liksom lite om hur det lät inom flyktingdebatten, alltså flyktingvågen så här 2015. Det är kris, det går fort, alla tycker samma sak. Nu gör vi det här, det sänder en viktig signal. Det finns goda skäl, liksom. Men man vet någonstans innerst inne att det här kommer bli liksom, det kommer bli tufft. Eller rättare sagt, det kanske inte överhuvudtaget inte ens går. Liksom. Eller du kommer få någon sorts enorm svekdebatt. Och hur den sen tar sig uttryck. Återigen, jag återkommer hela tiden till att det som sker när vi diskuterar EU är inte det som sker i Sverige. Det är ju liksom, vinner Le Pen? Vad händer då? Den typen av frågor. Så att, och det där tror jag ändå rent generellt snarare att så här, problemet för oss är inte att vi driver på eller inte formulerar tillräckligt tydliga linjer så att vi till slut lämnar EU. det är ju att EU imploderar för att förstärka krafter i Tyskland och Frankrike som har en helt annan vision vinner till slut och tar över. Och det kanske går långsamt och det kanske går fort och så, men det är en större risk liksom.
Jag har precis läst klart underkastelsen av Holbeck. Mm. Så kanske det är det som är vägen framåt. Vem vet.
Hoppas jag inte.
Nej, inte jag heller. Jag är kvinna. Vad heter det? En annan intressant del som jag tror många slås av som har bott i andra europeiska länder. I alla fall när jag varenda gång på besök i Tyskland så tittar man lite för strött i en dagstidning, förstår lite. Och så ser jag i alla fall att det är en helt annan typ av bevakning av EU-frågor. EU-frågor, men man liksom rapporterar vad som händer på ett mer naturligt sätt. Jag tyckte din sammanställning i boken har varit intressant. Att Sverige har nästan 3 gånger så många USA-korrar totalt sett som Bryssel. Och det är ju rätt anmärkningsvärt. Jag minns att en politisk kommentator kommenterade häromdagen någonting om att man hade för höga krav på att alla ska förstå det som händer i Bryssel. Å andra sidan, så ju närmare vi kommer amerikanska valet, ju fler liksom små delar av en delstat känner svenskarna till som ska rösta. Så hur tror ni att den här EU-bevakningen, eller snarare så här, påverkar EU-bevakningen den svenska liksom inställningen och kunskapen om EU? Eller är vi för långt borta? Eller har vi en annan tradition? Kom in för sent? Vad säger du, Carl?
Alltså jag tror att det är... Okej, den kanske är lite mer så här knäppa anledningen. Det är trevligare att vara i Washington än i Bryssel. Bryssel är inte Västeuropas bästa stad. Alltså det är inte. Om man hade haft parlamentet i Paris, då hade vi haft fler korrar där, tror jag. Det är en ganska enkel lösning på det. Det andra, det är en språkbarriär. Uppenbar språkbarriär. Alltså så här, de pratar ganska mycket franska och tyska där nere när man gör det här. Och de flesta svenskar förstår inte det om man är under 45, typ. För då har man pluggat spanska av någon anledning på skolan. Väldigt onödigt. Så det är nog det. Och sen så är det ju så att så här, det är sexigare med Biden och Trump. Det är tydligare konflikt. Det är roligare. Det är mer liksom ballonger och mer som händer. Det är domstolsbeslut och allt möjligt. Och det är på engelska, så det går att förstå. Det är nog den anledningen.
Ja, helt.
Väl sammanfattat. Jag känner mig också väldigt träffad när du skrev Karl så här. Ja, och ledarskribenterna, de rasar ju bara när det är för sent.
Ja.
Så här, det är helt sant. Men ja, det är klart att det skulle kunna bli bättre. Vi måste ju börja se EU som liksom en del av Sverige och inte bara någonting som är liksom långt bort.
Men så här, SVT borde kunna ta det här på mycket större allvar. De har rätt dålig EU-bevakning, måste jag säga. SR tycker jag var jättebra. Alltså Susanne Palmer och Liljeheden, de har gjort det jättebra. Väldigt bra kontakt med dem där nere. Och de var insatta i frågorna. Svenskan gör det ibland också. SVT borde kunna ha ett program om det här en gång i veckan. Alltså det är liksom, det är 70% av alla lagstiftning som ramlar ner på kommunerna handlar om det här. Man borde kunna följa det en gång i veckan. Om man har en utrikesbyrå som pratar liksom om, vad heter hon, Taylor Swift i 30 minuter, då kan man ha 30 minuter med också.
Ska inte underskatta Taylor Swifts politiska
det sa jag inte, men man ska inte underskatta liksom så här, Bryssels byråkrater heller, tycker jag inte.
Jag tycker SVT-poängen är den viktigaste, för att vi som jobbar i for profit media, där är det ju ganska uppenbart att det är en del av samma ganska olyckliga kretslopp, det vill säga att läsarna är inte så intresserade, det klickas inte, det, liksom, det försvinner.
Du sätter för dåliga rubriker i så fall.
Jag försöker skriva mycket om EU, men det är väl snustort, antar jag. Men SVT har inte det problemet, de borde inte ha det problemet, det finns egentligen ingen ursäkt.
Ja, väldigt intressant. Då tänkte jag se om vi har någon med en mikrofon här. Jättebra, då kan vi börja här nere.
Jo, kort om konflikter, nämligen att det som man förs fram här är ju en diskussion som är väldigt politisk, väldigt ideologisk, men det finns ju nationella intressen som har tagits fram här. Det starka nationella intresse som driver på den nuvarande utvecklingen, det är Frankrike, därför att man har en plan. Den planen diskuteras inte i Sverige, alltså kan man inte påverka den. Men som Carl visat, det är en opinion som kan snabbt växla. Kan det växla plötsligt till en mycket kraftigare antifransk agenda? Man talar inte om Frankrike, man talar inte om EU, man talar om att Frankrike vill tvinga på någonting. Ser man en sån möjlighet?
Ska jag Ska jag svara på det? Ja, jag tar upp i boken också. Det handlar ju mycket om nationella intressen. Framförallt handlar det om en balans mellan de olika stora länderna. Nu har Tyskland en väldigt svag regering som också dessutom är liksom vänster. Så Macron lyckas köra över Scholz hela tiden, för han har inget mandat på hemmaplan. Hans regering håller på att falla samman. Och då kan han sätta agendan. Britterna har lämnat, det finns ingen bromskloss längre. Så Macron kan presentera den här planen själv. Å andra sidan så kommer han typ förlora EU-valet, för att Le Pen kommer se ut att vinna det. Så han sitter inte på så här jättestarkt mandat. Men han behöver inte bry sig, han ska inte bli omvald. Så han kan bara fortsätta köra på med det här hela tiden. Så ja, det är mycket nationella intressen. Och vi måste bli bättre på att liksom trycka fram dem och alliera oss med andra i det här, i den här kretsen. Så att man liksom, när Sverige och Finland nu, när Kristersson och, vad heter han, Petri Orpo la fram det här med skogen mot von der Leyen här nyligen, liksom tvinga med henne ut i en skog och så här, ja men ska du bli omvald, då får du faktiskt respektera vårt skogsbruk. Det var smart, det var franskt gjort. Så borde man göra med.
Min invändning är att Frankrike har alltid varit pådrivande, mer eller mindre, men nästan alltid mest av alla. Det ligger i deras natur, de är väldigt etatistiska och det är liksom deras grej. Det intressanta nu är ju snarare den yttre kontexten. Alltså, EU reagerar på vad som händer i Kina, EU reagerar på vad som händer i USA. Är man väldigt så här, ideologisk och tycker att vi ska inte ha överstatlighet, vi ska inte ha industripolitik och så här, då tycker man inte att det är bra rimligen. Men det är ju en sorts, det är ett pragmatiskt svar på en yttre utveckling där man hela tiden reagerar helt enkelt. Så att det är ju inte bara för att Macron är liksom Napoleon, utan det är ju för att verkligheten ser ut så.
Men då får jag bara en snabb följdfråga till alla. Apropå tiden efter Brexit, och då pratar man väldigt mycket om en ny typ av formativ fas och hur ska EU utvecklas i detta. Är det så att det är Frankrike som har tagit det här tillfället i akt allra mest, eller hur ser ni på den frågan? Carl?
Ja, absolut, absolut. Alltså, de fick tyskarna att svänga om coronafonden. Det hade aldrig gått om britterna hade lämnat. Om britterna hade varit kvar. Det hade varit helt omöjligt att ta det beslutet. Så absolut.
Och EU hade kollapsat om coronafonden inte hade gått igenom, i mitt svar då.
Och vi har haft lägre inflation.
Ja, den kommer sjunka tillbaka sen då. Förlåt Karin.
Ja, nej, det är helt rimligt.
Men är det då möjligt? Är det så att finns det någon motkraft inom EU som skulle kunna visa på en annan typ av ledarskap eller liksom utmana Frankrike lite?
Alltså, förlåt, men det är ju lite, det är ju inte som någon sorts stor fransk framgångssaga det här. Det är ju ofta, har varit väldigt länge ganska mycket om att Macron liksom inte lyckas med allt det han företar sig. Den som driver på i lika hög utsträckning och är besjälad av det här, det är ju kommissionen, det är von der Leyen. Mm. Det är inte bara ett franskt projekt, det är liksom, det är en ny värld, vad ska man kalla det för, ett nytt synsätt som är en konsekvens av 00-talet och 10-talet och utvecklingen då. Som jag sa innan också, så här, det kommer förmodligen att slå över, det kommer gå för långt, det gör det alltid. Det gjorde det innan också, det slutade med finanskrisen. För att alla sa att marknader är jättebra, vi ska inte reglera dem, och sen kollapsade allt.
Kanske så får man inte säga. Man kan säga lite mer.
Nej, det är verkligen en Sverige kyrka. Ja.
Mm. Men det där är en intressant poäng i frågan om kommissionens roll. För att man ser ju ändå en typ av ny dynamik efter att Storbritannien lämnade. Och Carl, din poäng om coronafonden är ändå intressant. Att det kanske inte har blivit exakt samma typ av utfall om britterna har varit med, troligtvis inte. Har vi sett en starkare kommission på grund av tidsanda, på grund av Brexit? Eller har den alltid varit stark, eller har den varit stark länge?
Nej. Alltså det är väl den starkaste kommissionen sen man liksom formade den inre marknaden. Alltså det är absolut uppenbart. Och det är ju för att von der Leyen är ju handplockad av Macron. Han plockade henne. Så hon var ju en anonym tysk typ försvars- och familjeminister var hon innan. Ingen visste riktigt vem hon var. Så det var Macron som liksom plockade henne. Så tyskarna och EPP fick positionen. Macron och liksom liberalerna och de till vänster, de fick policyn. Det var ganska bra förhandlat av dem, måste jag säga. Efter det här valet tror jag kommer bli tvärtom.
Det är förenklat, skulle jag vilja säga. Jag menar inte så. Jag menar bara att om du vill titta på vad som skedde, titta på Merkel. Titta på hur Merkel reagerade 2010 och titta på hur Merkel reagerade 2020. Där har du ju, det är ju den stora, det är bara att läsa en Economist-ledare eller Financial Times. Det är förändringen. Liksom. Vad ska vi göra? Vi måste ha mer stat. Det är inte bara Macron, det är många.
Men det är två väldigt intressanta perspektiv. För jag delar bilden som Carl säger att Macron var väldigt viktig att välja von der Leyen. Men det är också väldigt intressant med det här att man också ser någon typ av motreaktion. Och det är många saker som är rörelse samtidigt här.
Mm. Och du ser den i USA också. Jag menar, både Trump och Biden. Om du vill så kan du ju säga att Obama var mycket mer som Bush av olika skäl i den ekonomiska politiken. Och Trump och Biden har varit mycket mer likadana för att tiderna förändrades.
Ja, vår chefekonom var i USA för inte så länge sedan och det som slog honom allra mest var att USA har att välja mellan två i princip frihandels, i alla fall två protektionistiska presidenter på olika vis. Mm. Antingen är IRA eller så är det tullar. Då har vi en fråga här nere.
Ja, tack så mycket. Jätteintressant att lyssna på det här och ska hem och läsa boken. Jag har bara en fråga till dig, Carl. Det här med att EU har blivit mer vänster. Jag menar, ärligt talat, vänstern går neråt på de flesta håll i Europa. Det är ju EPP som står bakom. Allt det här som du, som svensk moderat, sa, det där gillar vi inte. Det är ju dina kristdemokratiska och konservativa vänner i EPP som har drivit det här.
Jag vet.
Allt ifrån coronafond till det ena med det andra. Och det är ju som händer nu när von der Leyen backar lite. Där kan man väl se en sån konflikt. Men jag har jättesvårt att se det i nästan allt annat du beskriver.
Det är en väldigt bra fråga. Det finns mycket att säga om EPP. Det är inte världens, liksom, det är en bred kyrka som man brukar säga. Och EPPs inriktning, om någon frågar mig liksom, hur kommer EPP reagera på det här, så brukar jag säga att kolla på hur opinionsläget ser ut i Bayern. För det är där som Manfred Weber, som är EPPs gruppledare, det är därifrån han hämtar sitt mandat. Och när de gröna utmanade CSU då i Bayern, då skulle EPP gå till vänster och bli mer klimatvänliga. Och nu när det är AFD, ja, då är det liksom flyktingpolitik. Så det där svänger fort. Men ja, det EPP har varit med och drivit på det här. Men von der Leyens mandat byggde ju också på att bli liksom, att den gröna gruppen ändå skulle säga okej till henne, eller i alla fall inte rösta nej till henne. Så hon hade en ganska liksom vänsterinriktad policy, eller ganska långtgående klimatpolitik i alla fall när hon gick till val då. Så jag tycker ändå att liksom, det här relativt vänsterlutande parlamentet som vi har nu, där ju EPP inte alltid behöver vara med på alla uppgörelser, faktiskt ändå har format kommissionens agenda. Så det är inte bara EPPs fel.
Jag tycker att det är en superviktig och intressant poäng. Eftersom jag också sa att man går till vänster, så jag tror att om man tittar på trenden och inte aktör, så är det, och man accepterar att vänster är mer stat och höger är mer marknad, så har ju utvecklingen gått mer åt vänster. Men så att Annikas poäng är jätteviktig.
Ja.
Att det säger någonting om att det har skett långt ut till höger. Mm. Och nu låter det vara Bush likadant.
Mm. Ja, exakt. Det följer ju liksom borgerlig politik i Europa överlag. Alltså det är en del av den trenden liksom med, vad ska man säga, man lämnar den mer nyliberala eran, ja, eller vad man ska kalla det för.
Och det är ju det folk har så oerhört svårt att acceptera och liksom ta till sig i det här landet. 10 år för sena. Investera mer. Så.
Tyskland har aldrig känt så nyliberala. Men vem vet. Social market economy.
Ja.
Jättebra. Då har vi tid för en till fråga från publiken.
Hej, Per Bretheim. Jag tänkte bara på med en kort fråga, för att du pratar mycket om det här fredsprojektet. Men jag tänkte en annan sak som man diskuterade mycket på 90-talet. Det var det här att man från högern EU och hur man kunde använda det mot den korporativa staten. Och det har vi förlorat lite grann. Men om man går bort från höger, vänster, Galtan och allting annat, hur kan vi använda EU tillbaks igen för att få mindre av den korporativa staten? Alltså, hur skulle en sån drive från högern se ut?
Vad säger du, Carl?
Ja, det skulle ju kanske vara att acceptera liksom den sociala pelaren då, slå sönder den svenska modellen därmed. Det är liksom bakvägen på något sätt. Det skulle väl vara det som är möjligheten förmodligen. Jag är inte speciellt positiv till det heller, för jag tror det är nästan, jag gillar inget av det. Så jag vet faktiskt inte. Men det där, så skulle man kunna göra om man vill.
I juni så har vi ett mycket rafflande val till Europaparlamentet, för att vara precis. Och vi kommer se mer och mer diskussioner, så jag vill bara tacka er alla så jättemycket för att ni var här idag. Och stort tack till dig, Carl. Köp boken där ute och ha en trevlig dag.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro. Redigeringen står Johan Skugge för och musiken är gjord av Anders Meissner.